Klockan är 7:10. Det är lördag, vi är på prolog. Festen hänger lite i luften och är på G in, men har inte riktigt nått oss än. Vi är några glada och vi ska prata att vara funkis. Matfunkis specifikt, men funkis i största allmänhet också. Jag tänker att vi kör en liten snabb namn- och pronomenrunda. Vi börjar här.
Kajsa, med hon.
Yes. Och sen har vi
Elisabeth eller Lissi, också hon.
Christer med han.
Och Samuel med han. Yes!
Woo! Woo! Woo!
Yes. Vi ska prata funkis. Och ibland så går det rykten om funkis här i Live Sverige. Man hör folk prata om att de där, de var riktigt bra matfunk eller något sånt där. Och två stycken man har hört sånt om den senaste tiden är Kajsa och Lissi.
Yes, det är väldigt fint. Vi har inte nåtts av det här riktigt än. Förrän nu idag när vi höll en föreläsning om att laga mat på live. Och den handlade väldigt lite om matlagning och väldigt mycket om planering och att ta hand om sina funkisar. För det tycker vi är viktigt och det är det som gör att det blir bra.
Hur åstadkommer ni där då?
Jag tänker att det är funkisaspekter vi pratar om nu. Vi försöker se våra funktionärer, vi försöker se hur våra funktionärer fungerar. Hur funkar funkisarna och anpassa oss efter det.
Ja.
Vi handlar specifikt i kontexten då att vi brukar vara matansvariga på live. Det är så. Vi har också varit funktionärer i kök på live, men det är främst på det sättet vi har funkisat live.
Ja.
Ja, och det var väl lite, det är väl också därför jag tror att vi pratar väldigt mycket om när vi är matfunkisar, att vi kommer från att vara funkisar först. Och sen när vi har gått över till att vara ansvariga för maten, så vet ju vi vad vi saknade eller vad vi gillade när vi var funkisar.
Vi kommer inte från kockhållet, utan vi kommer från jobbat själva hållet, liksom. Så. Så att köksmutor, viktigt. Det är en av Kajsas favoritpunkter på vår föreläsning. Men mutor är bra.
Men oj, berätta mer om mutorna.
det är en sån här grej som gör att det blir lite bättre när det är lite sämre på ett live. Det kanske har regnat, man är trött, det är sämst. Då är det skönt att bara... jag älskar godisnappar. Och då finns det godisnappar. Så inför livet så brukar vi så här alltid slänga ut oss ur oss i den här chattgruppen som vi ofta har. Nu inför livet. Viktigaste frågan. Vad är era favoritmutor? Till exempel, av någon anledning, en liten mjölk och kalla köttbullar. Tycker en viss del om att få.
Ja. En av våra favoritfunkisar blir jättelycklig över det. Lite otippat, det är därför det är bra att fråga. Så här, typ chips eller choklad. Schysst att fråga, men mer uppenbart.
Varm choklad.
Ja. Varm choklad är Kajsas favorit. Och varm kryddmust. Och det fyller ju både funktionen att man får den här energikicken man behöver när det är jobbigt. Och att man känner att man får lite perks för att man jobbar. Och det tänker jag är viktigt. Alltså, så. Inte att man ska liksom bli divig, men att man ändå känner att man får något tillbaka. Man får en uppskattning tillbaka.
Det var väl också en lite genomgående trend i hela den föreläsningen, kände jag också. Det här liksom att funktionärerna ska få någonting tillbaka, vare sig det är Att, vilket oftast blir uppskattning, men också att de inte ska liksom förlora någonting på att gå in som funktionärer. Det ska inte kosta något för dem.
Eller hur? Och det, både konkret att så här, du ska inte betala en anmälningsavgift för att jobba på live. Har du ett offansvar, för till exempel för att folk är mätta, då ska du inte också betala en avgift.
Nej.
Tycker jag är en självklarhet. Men även att så här, du ska få tid att livea. Om vi inte har sagt något annat innan. Men vi försöker jobba så att du ska hinna lajva. Vi vill både att vi lajvar i köket och att inte alltid går åt till köket. Eller till att sova så att vi orkar vara i köket. Så vi är väldigt gärna någon funktionär extra så att vi inte behöver vara alla på plats samtidigt. Så dels för att då kan vi ha roligt, då kommer funktionärerna tillbaka. Och dels för att om det skiter sig så finns det en marginal.
Och när vi pratade tidigare så var det ju också lite av en grej det här med att få dem tillbaka. Liksom att man, för att vi ska kunna bygga ett community där det finns folk som vill ställa upp, så behöver vi skapa bra erfarenheter i TM. Liksom.
Ja. Verkligen. Vi är ju jättedåliga på att rekrytera nya funktionärer.
Men det är för att vi... Men sen så
att
är
ni får
också...
funktionärer.
För att de kommer tillbaka.
Ja. Så. Väldigt
alltså så här, de... Vi brukar, när vi pratar med våra funktionärer efter ett live, eller i slutet av ett live, så brukar de vara nöjda med upplevelsen. Och vi tycker att det verkar kul att komma tillbaka. Sen kommer livet emellan ibland. Men och då har vi ju ibland live där så här, vi har 6 pers som vi har jobbat med tidigare. Vi känner igen alla köksfunktionärer. De har vi haft förut. Svinsmidigt.
Så på det sättet skulle jag inte säga att ni är dåliga på att rekrytera. Ni gör ju den bästa rekryteringen i och med att ni
vi folk
ställer upp
folk.
Utan att ni behöver göra något förarbete.
Så. Recruit ones.
Ja.
Och sen
men lite så.
Ja,
så.
Ja, och sen så bara en sak som vi nämnde nyss och som vi också pratade en del om innan. Det här när det kommer till hur mycket tid som man lägger i köket och hur mycket tid man lägger på live. Du pratar om det här med att sova. Och det är en grej som man inte bara behöver göra på natten. Och det tror jag en del glömmer, att om man jobbar, så alla kan inte jobba och sen så livea. Utan en del kanske behöver ha lite egen tid. Och då kan man inte riktigt räkna det som en live-tid alltid heller. Utan då är det ett personligt behov. Som man ändå måste försöka på något sätt försöka ta hänsyn till när vi funderar på hur vi arbetar med våra funkisar. Eller när man är som funkis kan det också vara bra att säga att jag jobbar jättegärna, men jag vet att jag kommer behöva gå en halvtimme typ klockan 2, för då har mitt sociala konto för dagen tagit slut.
Eller om jag kan göra klart den här uppgiften, men sen behöver jag en paus för att jag har är fysiskt trött eller har pratat med för många människor på för kort tid.
Och det blir ju också hur du designar arbetsuppgifter och som du säger, absolut, längden på arbetspass och när arbetspassen placeras. Liksom placeras de alldeles för sent på kvällen så kanske saker missas, eller de placeras för tidigt på morgonen så kanske också att du är för trött sen. Liksom.
Men det här, det knyter ju också in att man som funkis känner sig bekväm med den som är ansvarig. Så att jag känner att att den här människan ser mig, vilket gör att jag vågar säga den här halvtimmen, jag behöver den. För att om det är någon som säger men du funkis, fint, bra, kom den här tiden, och sen så hör jag aldrig något mer. Eller liksom att de är så här, men du kommer då, vad bra, fint. Typ den här tiden kan du vara där, och sen så löser vi resten på plats. Då är det så här, fast vad ska jag göra? Vad förväntas? En del tycker det är jätteskönt att bara, jag anmäler mig en gång, jag behöver inte bry mig, jag kommer dit klappat och klart. Så.
Men för er som samordnare så kanske det här blir en ganska stor stressfaktor, för ni vet faktiskt inte hur mycket folk som kanske dyker upp. Jag tänker också det här med, jag hade jättegärna velat tjohorna in någonting som ni pratade en del om, just det här med vilka förväntningar går du in som funktionär, men vilka frågor ställer funktionären till arrangören? Den vill jag jättegärna komma till. Liksom, det här med
det ju...
hur får ni en, liksom, vad har ni för red flags? Och hur tar ni reda på, är det en riktig röd flagga? Eller är det
Som arrangör eller som funktionär?
Som köksfunkis. Och även som samordnare. Liksom, vad har ni för röda flaggor? Men hur bekräftar ni, är det här en röd flagga eller inte?
Ja.
En sak som jag tror... som jag tror att när man som funkis kommer in, det är det här, hur många funkisar är vi egentligen? Ungefär hur mycket folk kommer vara på det här livet? Det är också någonting som man kanske inte lär sig första gången man är funkis. Men när man har varit funkis ett tag, då är det så här, jag ska på det här livet, jag ska vara köksfunkis. Det är 70 pers, vi är 3 i köket. Tvek. Det kommer inte. Då vet jag i förhand att om jag fortfarande åker på det här så kommer jag antagligen ha ett skitlive. För att det kommer vara alldeles för mycket jobb och det kommer bara vara fokus på köket. Och då har jag verkligen inte åkt på live. Då har jag bara åkt och lagat mat.
Ja, för det här, och det här var ganska revolutionerande för mitt sätt att, eller revolutionerande, men så en tanke som jag fick presenterad och som jag verkligen tagit till mig, att åker jag som köksfunk, då kan jag antingen tänker att jag åker och funkisar kök på det här livet. Jag kan också tänka att jag betalar av mitt live med en del av min potentiella live-tid istället för mina pengar.
Mm.
Och för att det senare resonemanget överhuvudtaget ska hålla så behöver jag ju ha tid att lajva. Annars har jag ju inte betalat av mitt live med att jobba. Då har jag inte, för jag har inte lajvat.
Och då är du bara inte att
då har jag ju bara varit där och ställt upp för att vara snäll, I guess. Eller för att det lät coolt. Eller, alltså så. Och att ha en... Det är ju lite så vi försöker tänka. Mm. Och att ha en liksom samordnare eller en arrangör som dimensionerar antalet funktionärer och lägger upp det på ett sånt sätt att det senare, det är lite, alltså på det senare sättet blir en helt annan upplevelse för mig som funktionär. Jag hinner ta del av livet, jag har möjlighet att ta del av livet och det blir mycket roligare och jag blir mycket mer sugen på att investera mig i kampanjen om nytt kampanjliv för att komma tillbaka på att jobba med den här personen igen, för jag får ut mycket mer av det själv.
Mm. Och där blir du som arrangör, alltså som funktionär, faktiskt våga ställa krav på arrangören att hej, jag behöver faktiskt få en bild av vad är det jag ska göra och hur lång tid förväntas det ta eller liksom under vilka tidsblock kommer det ta. Liksom, jag vet att ni pratade jättemycket om på föreläsningen med det här med liksom dela ut tasks till funktionären i köket eller har jag en tid de ska vara tillgängliga till exempel. Sådär.
Ja, olika sätt att bygga ett schema var en sak vi pratade om, att antingen så här, du har ansvar för den här grejen. Alltså du är på disktjänst idag, du är på vatten- och vedtjänst idag och du ska packa grönsaker idag. Och det betyder att vissa jobbar vissa tider, vissa jobbar mycket under en period, vissa gör lite grann typ en gång i timmen. Och så roteras detta. Eller jag gör något av allt som behöver göras under de här timmarna. Två olika sätt att göra schema. Funkar olika bra vid olika typer av live, olika mängd funktionärer, olika långa live. Inget är rätt eller fel, men man ska aktivt ta ställning och vara medveten om för- och nackdelar, tycker jag. Och att inte ha något alls leder lätt till att de som har koll eller rutinerad och bra på att se vad som behöver göras lite som fan, och de som inte har koll eller bara så här flyter runt, då kommer inte göra så mycket. Och kanske så här, jag vet inte vad jag ska göra, försvinna iväg, och så blir det friktioner för att den som är ansvarig tycker att du är aldrig här, och den som flyttit iväg är så här, men jag visste ju inte ens vad jag skulle göra, och sen så hände en ball grej. Hade du sagt till så hade jag gjort det. Mm. Så. Och då har vi en onödig konflikt.
Ja, och det är både en garant, förutom det här att undvika sociala konflikter, liksom att det blir ju en garant att om du gör de här strukturerna som egentligen kanske inte behöver, du garanterar ju kvalitetstid. Så här, liksom, att du kan faktiskt få den där live-upplevelsen. Jag tyckte det var jättemycket om att ni delade upp det så här task versus blockschema. För jag har märkt att jag har hänfallit väldigt mycket mot att göra blockschema. Just för att jag vill kunna garantera att funktionären, nu kan du gå in. Du kan släppa helt på allt off-tänkt du är så länge du kommer tillbaka. Och då gjorde ni en jättebra poäng att det funkar bara på vissa typer av live där du kan ha koll på tiden.
Vi kör ju mycket live, jag och Kajsa. I alla fall de vi gör tillsammans i Berghem där folk inte har en klocka på sig, där klockan inte var uppfunnen än. Där en tidsangivelse är, vi kan ha möte efter maten. Mm. Det är en bra tid. Så.
Ja.
Och det funkar ju inte i ett arbetsschema.
Nej.
Men, och då blir det svårt att ha ett tidsbaserat schema.
Och det blir ju också då att funktionärens lösning kanske på det är att inte helt gå in i immersion, utan för den kan inte springa bort i skogen. Den måste säga nej till vissa live-upplevelser för att den måste vara lite...
Eller hela tiden ha koll på en telefon eller ha en gömd klocka någonstans. Så istället för att så här, okej, men nu vet jag att vattnet är superpåfyllt. Nu kan jag gå undan en stund och sen kommer jag tillbaka om en stund. Så.
Men också det här att skulle ni säga, har ni någonsin, nu vet jag Lisses preferens, men jag vet inte om du pratade så mycket om det, men just det här att ni, håller ni med om det här att ni kanske inte nödvändigtvis skulle göra ett livekök där ni inte får live överhuvudtaget?
Nej, alltså jag tror inte, det är lite som Lisse säger, att det är klart, jag började också med att åka mycket som kök för att fattigt, det är hänt, men sen så inser jag också att jag trivs bra att ha någonting att göra men också kunna lajva. Och vi tycker också båda om att vara i ett kök som är i närheten av där lajvet är. Det är lite som att man vet att alla de bästa delarna av festen är alltid i köket. Liksom så.
Och vi vill ha ett kök som möjliggör att det är den bästa delen av lajvet. Det vill säga inte ett rent off-kök.
Nej, precis.
Och jag tror vi spelare generellt uppskattar det där mycket, mycket mer, att ni gör den typen av kök, för det gör att ni inte blir ett off-moment på köket.
Ja, liksom. Men alltså, vi lajvar ju mycket i Berghem, där man ser bygatan från köket. Jag kan stå och hacka morötter och se vad som händer. Vi har ju också ibland så här, tagit ut en korg med rotsaker och en skärbräda och en kniv och så här, suttit med folk och sjungit sånger och hackat grönsaker. För att då lajvar vi medans vi jobbar. För att svara på din fråga, jag hade kanske gjort ett åkt och köksat på ett live som var helt, där köket var helt...
En, liksom en bamba på en så, internatskola, ja, eller någonting. Liksom.
Dels ja. Det, där ett så här modernt kök inte är immersionsbrytande utan en del av immersionen. Mm. Eller om en, det är nära livet och någon jag tycker väldigt mycket om säger hjälp mig! Ja, okay. Mm. Då hade jag gett vika, antagligen, om jag hade kunnat tidsmässigt. Men ja, det är typ det. Ska jag vara pepp och självmant säga det här ser kul ut, då vill jag lita på att jag, ja, men kan lajva medan jag jobbar kök och att det finns ett lager av spel som jag kan hoppa in i utan att ha varit så engagerad under resten av dagen. Så. Mm.
För mig så kan man nästan tjohorna ett samtal här som jag kände att vi inte pratade om förut, men det här liksom att vad är skillnaden på att vara funkis och ha en NPC-funktion? För att som point så finns det vissa NPC-funktioner som egentligen är funktionärer, för de är så hårt styrda att göra vissa saker. Men där blir det här att då är det ju helt immersion. Det är bara det att de får regi att göra vissa saker. Och sådär liksom.
Tänker du på
nu hoppade jag med en gång för att få i det här att prata funktionärer generellt.
Ja, tänker du alltså typ questgiver eller världshusvärd?
Ja,
eller?
Till exempel. Men det kan också vara statusroller. Alltså, krigshjärtan jobbar ju jättemycket med till exempel att du har väldigt hårt regisserade befäl oftast. Liksom, för att du har sånt otroligt spelfördelningsansvar att du kan inte ha en person där som fastnar i att om den börjar spelblockera så spelblockerar den hundratals personers spel. Liksom.
Ja. Det är ju en jättebra infallsvinkel.
Varför jag tjohornar in det här är lite att det som jag tyckte så mycket om i er föreläsning var ju att det är så mycket ni pratar om som är generellt för samordning och handhavande av funktionärer på live som inte bara är applicerbart på köksfunktioner. Och det var någonting som du nästan var inne på förut och det är listor och förplanering. Det vill säga att du kan underlätta och göra en funktionärs... För det första, du ökar effektiviteten på funktionären, men du ökar också kvaliteten på den personens upplevelse, vilket gör förhoppningsvis att det kommer tillbaka till det här, att den kommer igen med ganska grundläggande förplanering, med tydliga scheman. Du har bra, ni pratade också till exempel att ha hej om det är folk du inte känner överhuvudtaget, så kan det vara bra att ha lite förmöte till exempel och prata igenom. Det behöver inte vara så mycket, men bara du gör någonting. Istället för att funktionären bara ska dyka upp på livet och sen inte ha någon input, så blir det ett effektivare arbete. Ja. Du räddar och höjer också funktionärens upplevelsekvalitet.
Ja, och det är, som vi alla var överens om, det är tillfredsställande att bocka av en punkt på en lista. Ja,
så är det ju.
Alltså så här, jag har ju haft en to-do-lista och sen gjort en grej och sen skrivit upp saken efter att jag gjort den så att jag kan bocka av den.
Ja, det är high five, det är achievements, det är liksom det är all så. Around. Någon gång som... Vi hade ett arrangemang där jag faktiskt gav funktionärer guldstjärnor. Men det var för att de insisterade. Det var någon som hade letat upp ett litet kart med guldstjärnor i ett kök. Och de bara så här, kan du ge det till oss? Jag bara, det här känns lite att ni är femåringar. Men sure, om det här känns kul så jag gav folk guldstjärnor när de hade gjort vissa.
To be fair så är vi lite femåringar ibland på live.
Ja, det måste vara lek. Funktionärskap kan fortfarande vara lek men fortfarande vara effektivt, kan man säga så.
Ja, och det tycker jag är så himla fint här på prolog till exempel. Att det uppmuntras till en viss, alltså till trams. Till att vi ska ha roligt när vi jobbar. Så här, städninjorna har ninja bandanas färgkodat efter arbetslag. Mm. Vi har hobbytema i kaféet och någon letar reda på en gigantisk visp som vi kan pynta kaféet med.
För det är våran reward som funktionärer, den upplevelsen och känslan av att man bygger community, man gör saker gemensamt, det här med att sjunga sånger, bara liksom en sån enkel grej. Om man tar bort det så blir det igen det här att men då är vi bara här och jobbar. Det är liksom, det är så här, visst, det kan fylla en funktion i att men det här är jätteviktigt evenemang. Jag har vänner som vill ha det gjort. Ja. Det finns någon community-anledning, jag vet inte vad det hade kunnat vara. Men det blir fortfarande bara jobb då. Det blir inte det här funktionär på live som är så vackert och fint. Liksom.
Det blir inte en positiv, det blir inte ett sätt att lajva utan det blir någonting man gör för att det ska göra. Någon behöver göra det. Så.
Och jag, förlåt.
Nej, och just det här också med att det är ett sätt att lajva är kanske också någonting som, för vi pratade också, eller vi, både nu och sen tidigare, så har vi pratat om det här med alltså hur mycket man kan förvänta sig av en funkis.
Mm.
För det är fortfarande, som sagt, jag menar, det är väldigt få i live-Sverige som faktiskt får betalt för att hålla på med live så. Men om man tittar på många som jobbar, är det ju så att många jobbar innan efter livet. Men när man jobbar så mycket under livet så blir det väldigt stor skillnad. Det är lite att du pratar det här med NPC. De livear ju, men de har fortfarande liksom ett ganska stort off-moment i huvudet ändå, mm. liksom ofta. Och därför så, mm. så känns det som att när man har hela den här... liksom, det måste finnas en gräns hur mycket man kan förvänta sig av en funkis. Och jag tror att just den här frasen som Lissi pratade om tidigare, när det kommer till hur mycket man kan jobba, romantiserade överarbete.
Ja, att romantisera,
att romantisera,
ja.
Eller glorifiera överarbete. Den här, ja, och det är ju, ja, det här som Christer brinner för och jag lyckades sätta ord på.
Ja, nu är det du som har myntat begreppet, så jag tänkte faktiskt bara liksom,
den här bilden av att man ska... Att vara funktionär på ett arrangemang är så slitigt. Man är en hjälte, men man är också så här supersliten. Man går på 3 timmars sömn kompenserat av billig energidricka för att det är ändå ideellt. Och så, och om man är en människa måndag och tisdagen efter livet, har man verkligen gjort det på riktigt då? Alltså så här, vi ska köra slut på oss. Och att det finns någon sorts glorifiering av att, eller liksom bild av att det är så det ska vara.
Mm.
Som jag hoppas att vi kan komma bort ifrån. För det är inte så man bygger ett hållbart community. Nej. Eller en sund funktionärskultur. Och det är inte så man får folk att komma tillbaka över tid. Mm. Tror jag.
Ja, och det här liksom att, nu var det jättebra att du faktiskt gick in med det här från funktionärsperspektivet. För den föreläsningen jag hade ursprungligen planerat handlade just om det här från hur hanterar vi som funktionär arrangörer som är på det här sättet. Det vill säga arrangörer som, det, som sagt, det känns inte... på riktigt om inte folk är utslitna, de har sovit dåligt, du ska ha långa arbetstider, det finns någon liksom den här nästan romantiska, den galna kreatören liksom.
Mm.
Och
det... Så här, är det att man har så här, jag är jävligt sliten men jag fick ihop det, fan vad nice, eller är det bara ett tecken på att du var dålig på att planera?
För där blir grejen att, och sen kan man prata om det här med liksom att hej, är det roligt att planera och inte? Nu sitter vi 3 personer här som kanske tycker det är jätteroligt att planera. Och
jag hatar planering, det är därför jag har med mig Kajsa.
Ja, vi är med på det här. Liksom, så här. Det finns liksom en glädje i att ha strukturerade listor. Ja. Mm. Men jag kommer ju inte från att listor, det här är något jag har så mycket fördomar från mina vänner, det här liksom att de tycker, men Christer, du älskar ju listor och spreadsheets. Och visst, jag har nörderi med det, men det är resultatet som det handlar om. För om jag har gjort det här för planeringen, då är jag utvilad så jag kan vara med på efterfesten. Det är så många arrangemang, inte bara inom live men inom annan non-profit och även for-profit, där vi har varit så slutkörda att glädjen försvinner lite. Mm. Vi går inte därifrån att ha haft en positiv upplevelse. Och det blir lite det här med att om du jobbar, jag tycker det är viktigt att som funktionär titta på ditt funktionärskap och arrangemanget du går in i och säga hej, ser jag, det här är en röd flagga för mig liksom, ser jag att arrangörerna inte premierar den här typen av förplanering, då kan det ibland ha, eller, och liksom när du tar upp att vi behöver den här typen av förplanering och det är kontinuerligt, då är det ibland, då identifierar jag att det har ibland med det att göra, att arrangörerna har en romantiserad bild av överarbete som inte behövs, som verkligen inte behövs. Och det har inte att göra med att de tycker att logistik och sånt är tråkigt, utan det är någonting med att man får en liten kick av slitet.
Mm. Man kanske ser, alltså har lärt sig, fostrats till att det är så det ska vara, det är så här det ska kännas,
ja,
och har inte upplevt skillnaden, har inte upplevt hur det hade kunnat vara.
Men också att skillnaden då kanske blir en sån dissonans att folk faktiskt inte återupprepar det, för det har ju också sett arrangörer hänfalla tillbaka till, att de gör kanske en bra förplanering för de tar in en person som gör det, men sen ser de inte värdet av att fortsätta den traditionen och bygga vidare på att, ja, men vänta lite, det här gör ju att vi har funktionärer som faktiskt dyker upp och är effektiva liksom, i sitt arbete.
Och en aspekt för mig i att göra en bra planering, det, alltså jag älskar uttrycket dum i huvudet trött. Jag är ganska ofta dum i huvudet trött på arrangemang. Jag tycker om att ha roligt. Alltså mitt lajvande är ju ofta att jag jobbar kök på dagarna och festar på kvällarna. Alltså socialspelare, relationsspelare har roligt och sover för lite. Alltså så. Och om vi gör en ordentlig planering, vi har allt på papper, ingen behöver ha någonting i huvudet mer än vart papperna ligger och de ska ligga i en perm på ett standardiserat ställe, då kan jag göra det här. Då kan jag få ut den utanför köket-upplevelsen jag vill, som gör det kul att vara i köket.
Eller du planerar för den framtida situationen där du faktiskt inte kommer att ha de skedarna.
Precis. Liksom, jag sitter innan livet och bara, för det är så jävla tråkigt att skriva de här liksom prepplistorna och göra det här förarbetet, men det gör att jag kan ha mycket... Ja, nej, jag har inte alltid med mig Kajsa. Det gör ju att jag kan göra så att jag inte behöver ha det i huvudet på plats. Mm. Och det är så värt det. Det gör att det är så värt det.
Jag älskar ju det när ni på föreläsningen pratar om det här med liksom, för första to-do-listan som sitter på väggarna, men också det här att när ni har typ en måltid så sitter det A4 uppspikat på väggen i Berghem, vilket gjorde att ni kom, jag vet inte vem som berättade, men ni kom tillbaka och funktionärerna hade ju redan gjort de sakerna.
Ja.
För de satt ju bara där. Ja, den är fantastisk. Jag älskar den.
Vi har en lista med så här, okej, det här är det som ska tillagas idag och det här är det som ska lagas imorgon. För vi försöker att förbereda morgondagens typ rotsaker, sånt som kan skäras upp i förväg dagen innan, för det underlättar. Och vi satt väl och så här, hade trevligt, bara fan, vi måste verkligen gå tillbaka nu. Ja, och så snackar man lite med någon trevlig typ. Och så, men nu måste vi verkligen gå tillbaka och börja hacka i rotsaker och så här, sätta igång. Kommer tillbaka till köket och bara, morötterna är klara, löken är klar på allting är fixat och så står det en så här köksfunk där och typ ska ställa tillbaka den diskade skärbrädan. Och bara, ja, vi tänkte att det var lika bra att göra det, så är det gjort sen. Och det var ju bara möjligt för att vi redan hade satt upp listan på väggen och hade en funktionär som kunde rutinerna. Så, fattat grejen. Och då kunde göra det när det passade den personen utan att vi behövde vara där och säga någonting.
En liknande sån historia för att spegla var, vi hade ett arrangemang, vi ska bygga upp basically en blackbox-setting och arrangören har förberett collage för hur de här rummen ska se ut. För vi hade, liksom, det fanns en möjlighet att gå in i ett rum, hämta möblemang, måla ut, jobba med ljussättning, för de hade gjort inspirationen där. Där har vi mycket större friheter för att göra en måltid. Det är ju liksom
det är väldigt tydligt.
Men det är lite min poäng det här, liksom, att du behöver, så länge du har en tydlig vision och ett tydligt tema, du har haft kommunikation med funktionärer vad de ska göra, så kan du låta funktionärer ta ganska mycket egna initiativ om att lösa saker. Jag har haft situationer där jag har bett funktionärerna sätta upp liksom incheckning helt från scratch, bara för att liksom, det var liksom, men ni ska göra de här sakerna, hur ni löser det, här har ni ett bord, här är listorna liksom. Men det är också folk jag har litat på, men det blir liksom att du behöver inte alltid ha det här med, jag tycker det är så fascinerande det här med att när vi jobbar i ideell verksamhet, det finns en idé någonstans om att, men du har en person som är outbildad, du kanske inte träffat personen innan, du kanske inte ens har haft ett förarbete, då blir man ännu mer och mer micromanaging. Men det tar ju energi från er som samordnar. Då kan inte ni göra kanske andra viktiga grejer som funktionärerna inte kan. Men det här liksom att man kan lita på, om du har gjort en bra förplanering och kommunicerat saker, så kan du lita på att saker faktiskt blir utförda som samordnare, utan att du faktiskt behöver vara där ens. Du kan sitta på en stol någonstans.
Ja, vi gör ju så med frukostarna till exempel. Vi har folk som är morgonpigga eller turas om ingen är morgonpigg. Och bara, här är det som ska vara till frukosten. Blir det för mycket gröt, sätta notering och gör mindre gröt imorgon bitti. Det blir bra. Typ. Och sen går vi upp en halvtimme eller en timme efter att de börjat göra frukost. Om det inte är vi som har frukosttjänst.
Så ni vaknar till morgonkaffet? Är det
nej, inte riktigt, men nästan.
Men att vi gör det här förberedelsearbetet och att vi är förberedda och att sen det blir gjort av funktionärer, att de tar egna initiativ, det bygger ju också på att vi har skapat den relationen med de som vi jobbar med, eller att de funktionärerna känner att ta eget initiativ är värt och att de har mandat att göra saker. För att är man liksom van att hamna i det här micromanaging, då vågar man kanske inte så här, men det finns en lista, de har sagt det här, men jag är så van vid att man inte liksom inte får, eller vad man ska säga, göra saker som man tycker behöver göras alltid.
Ja.
Men då liksom att man har försökt att se funktionärerna innan och liksom försökt möta upp dem och se vilka de är och lite hur man kan stötta upp dem i förväg. Eller hur jag som funktionär kommer in och träffar på en person. Nu är det också så att som sagt, det här med hur vi lägger upp funkisar har ju delvis att göra med att när man som funkis har upptäckt vad man saknar,
så kan man ju
känna att man saknar, alltså man har saknat lite den här, ja men jag tänker att jag skulle vilja ha det här gjort. Men finns det en plan på det här på något annat sätt? Vad är det som egentligen ska göras? Och då fastnar man.
Ja,
och då får man inget gjort.
Kan jag ta den här grejen och använda den, eller den till, är den överbliven eller den tänkt till något annat, så kan jag använda det, eller är det onödigt att jag gör det här för att det behovet kommer fyllas på ett annat sätt, eller har jag mandat att fatta beslutet att göra det här, kommer det förgylla eller blir det bara onödigt jobb? Så det underlättas, alltså jag känner att mycket av det här med trygghet, tillit, att delegera underlättas av att vi har åtminstone en del av funktionärsstyrkan återkommande, att vi har haft, hade det så bra på förra gången att de vill göra det igen. För att då får vi ju folk som, lite, som vi är trygga med, som tycker att det är kul, som är trygga med oss, mig som ansvarig eller oss som ansvariga.
Jag har en variant på det. Definitivt, 100%, jag håller definitivt med dig att det påverkar otroligt mycket. Men jag tror också det har att göra med att ni har varit duktiga på att fixa core elements. För om det är core elements för vad som ska utföras, det finns en tydlig vision, det finns en någorlunda strategi, det finns liksom det här. Så kan folk jobba runt det. Ni har gjort en bra bas och skapat en trygghet hos folk så att den där kulturen kan uppstå, att folk kan ta initiativ. Och där att kunna sitta som arrangör och faktiskt identifiera, om jag löser de här grejerna så kommer andra saker lösa sig kring det och det kommer spara mig tid och energi. Där tror jag det är lite the art of being an organizer. Varje situation är väldigt unik, men det här med att lösa nyckelsaker så att folk har en plattform där de kan ta initiativ och växa. Så, nu känner jag att jag är jätteteoretisk och lyftande. Men det finns någonting i det här,
att du är så teoretisk när vi är så väldigt praktiska. Bara, vi gör mat på live för att någon behöver göra det. Och sen blev det vi, typ. Mm. Medan du har ju ett helt annat perspektiv. Mm. Både för att du varit arrangör. Jag har ju i alla fall tänkt att jag drar en gräns. Jag tänker inte arrangera live. Mm. Nej, så. Ja.
Jag vill ha livet där det är, vi ska göra en megafest för någon kung eller någon första liksom sådär. Och det är hela livet, det är förberedelse av middagen, sen bryts live när vi faktiskt ska käka och så är det en off-fest. Så hela livet är att göra det perfekta kökslivet där alla livear hela sina köksroll. Och det ska vara 70 pers som gör mat.
Jag känner att det här går lite i linje med hur jag och Christer i somras pratade om hur man
tjänar
kan
livet.
Göra, ja, höja lågstatusroller på ett adelslivs upplevelse. Och liksom,
det livet skrevs underifrån, inte överifrån och ner.
Precis, och det tycker jag är ett helt annat avsnitt än att funktionera på live.
Ja, sådär. Men det går ju lite dock in i det här liksom, att det ni pratar om, det som jag tycker var så fantastiskt roligt med föreläsningen också, jag tyckte den var så jättebra, jag är ledsen att den nästan inte spelas in, just för att ni hela tiden genom det här har en glädje i det ni gör. Ni hela tiden, genom hela förut, så upplevde jag och folk jag pratade med efteråt kände sig peppade att göra Funkis Live istället för att det kändes neddragande, tråkigt, det här är ett jobb, utan ni hela tiden går tillbaka till, men hur gör vi det roligt? Det var en ledtråd genom hela föreläsningen.
Det ska ju vara kul och vi gör det ju för att det är kul, ja. Faktiskt. Och som sagt, det vi avslutade hela föreläsningen med var ju att bestämde ni inte för att göra nästa live, så köksa nästa live förrän du har, vad är det, ätit, sovit, duschat och inte liveat
i minst en vecka.
Eller i alla fall 3 dagar.
Hur tänker ni som arrangörer, ska jag säga?
Liksom, nej, vi tänker som köksansvariga som råkar, vi har ju suttit i bilen på vägen hem och planerat menyn för ett hypotetiskt nästa live i hopp om att det kommer bli den så här inramningen vi vill ha. Det mest extrema var väl när vi planerade nästa live på vägen till ett live. Sånt som händer.
Eller att vi var såhär, det här skulle vi vilja göra på ett live. Hej arrangörerna som ska göra, tror vi, det här livet. Vi skulle vilja ha det här. Kan ni bara fixa det så att vi får göra det här?
Jag tycker ju väldigt mycket, det här är någonting jag tar väldigt mycket all cred till Simon Svensson och Carl Nordblom. Det här med liksom, det finns en gräns för hur mycket man ska kill your darlings och hur mycket man ska dämpa sin pepp. Jag tycker det är jätteviktigt att om ni är pepp 30 sekunder efter livet avslutas och ni börjar planera nästa live, gör det. Men jag tror det behöver finnas en mogenhet i er som funktionärer, samordnare, arrangörer, att hej, det finns inte en hemsida ens på det här livet. Vi vet inte vad vi peppar igång på. Liksom, vi vet inte ens vilket liveområde det här ska vara på. Ja. Det finns liksom, det finns, jag tycker man ska kunna lägga band på sig själv definitivt. Mm. Men jag tycker det är så fruktansvärt. Det är ju det vi gör här. Vi måste få känna glädje och kreativitet och liksom ha det där. Så jag tycker, don't kill your darlings.
Nej, alltså vi har ju, jag och Kajsa har ju lyxen att många av liven vi gör eller köksar tillsammans är ju ett väldigt stabilt kampanj, alltså en väldigt stabil live-kampanj som kör live typ 4 gånger om året och så kanske något extra däremellan. Det är liksom
vilken kampanj
är ringen. Och sen köksar jag en del på Tunnelaheim Saga, sällan med planeringsansvar, men det har hänt lite på sistone.
Jag gör lite annat här och där.
Du är lite mer pretto än min när du livear utan mig. Så, och det är ju på ett sätt väldigt lyxigt att jag vet, så här, det kommer bli ett nästa live om vi vill göra det igen. Det gör ju också att det blir väldigt många live i köksa för att så här, men ska vi sitta på vintergillet och bara, ska vi ta vårgillet? Nej. Ska vi ta sommarlivet? Ja, vi kan fundera på det. Så.
Men där tycker jag det är så otroligt fint, för där kan ni också bygga någonting över tid på ett annat sätt. Ja. För om ni bränner ut funktionärer på löpande band så kommer folk inte komma tillbaka. Om man byter livekampanj hela tiden så kanske ni får nya personer i den settingen och den spelargruppen. Men om ni har samma kampanj, samma community, samma plats, då blir det så här att, aha, men vänta lite. Vi behöver faktiskt kanske inspirera folk att komma tillbaka nästa år, för annars blir det inget kök.
Ja, och det är ju en grej med det här, vårat sätt att, alltså det här med att funktionärer löser sig av sig självt om man gör det bra. Det är ju också samma live-kampanj och det är ju lättare kanske att få tillbaka funktionärer i samma kampanj än i en ny. Mm. Absolut. Mm. Klart det påverkar.
Mm. Om ni skulle, det är folk som lyssnar på det här. Hoppas jag. You better. Och jag tänker att det finns säkert de som lyssnar på det här som aldrig har funktionärer förut. Vad har ni för tips att ge till dem som, vad ska man tänka på när man ger sig ut för att funktionära?
Att det är bra att veta vad som förväntas av dig. Jo. Alltså vad förväntas du göra och vad är avgränsningen? Mm. Det har räddat mig väldigt mycket. Och det tror jag, särskilt om man har de här lite kaosiga ansvariga som inte är så strukturerade, att bestämma eller inse, och ibland får man bestämma själv att okej, jag har fått den här tilldelade uppgiften, men det betyder att den där grejen inte är mitt ansvar. Jag ska stå i kaféet och sälja, eller stå i värdshuset och sälja kakor. Det är inte min uppgift att byta sopsäckar. Då kommer inte jag göra det. Då kommer jag hitta någon som har den uppgiften eller så. Eller be någon annan göra det. Alltså att veta, försöka ta reda på vad förväntas, vad är avgränsningen. Och vi pratade lite också om att arrangemanget är längre än livet. Arrangemanget är ju som vanlig funktionär utan planeringsansvar. Från att du kommer till att du åker, då är det bra att veta när du förväntas komma och när du förväntas åka. För det är garanterat inte livestart och liveslut, utan före och efter. Så, när kan jag som funktionär vara klar? Inte samma sak som deltagare oftast.
En annan sak som också kan vara bra att tänka lite, det är hur fungerar jag?
Ja.
Om jag tittar på, vad behöver jag som funktionär? Och faktiskt ändå lite nyktert försöka titta på det här arrangemanget och det som förväntas av en och känna, jag skulle jättegärna vilja åka som funkis, men passar det här mig? Är det här en setting som passar mig? Är det här ett typ av kök som passar mig? Så att man faktiskt inte bara säger, åh pepp, åker, och sen så kommer man dit och inser, fast vänta här nu. Var det här det jag hade tänkt passade mig?
Och det här hamnade jag i ett spännande samtal lite grann om anknytande till riskhantering som de hade varit på. Att vad är min liksom breaking point? Vid vilken punkt är det faktiskt rimligt att säga nej, det här lever inte upp till det jag förväntar mig? Så här, till exempel om jag 2 veckor innan livet som är ganska långt bort och därmed en ganska dyr resa, inte vet när jag förväntas vara där och förväntas åka hem så att jag
får
kan
jag
köpa
mat,
min tågbiljett. Då kanske jag inte vill committa till det här. Så vad är mina begränsningar? Behöver jag ha viss information en viss tid innan? Så När är det stopp för mig? Mm. Och har jag bestämt mig för det innan, då blir det kanske lättare att fatta beslutet där och då, istället för att en till konstig, alltså det kommer lite weird signaler pö om pö. Då är det lätt att man går över sina egna gränser.
Och det är också ärligt mot arrangören. Ja. Alltså det handlar ju inte bara liksom om att vi liksom behöver ta arrangören i kragen, utan det handlar ju också om att lyfta arrangören och säga hej, som funktionär behöver jag det här för att göra ett bra jobb. Ja. Nu känner jag att du har sagt allting vettigt, Lizzy. Men någonting som nej, definitivt, det här är fantastiskt. Nej, jag vägrar.
Jag känner att jag pratat väldigt mycket och att vi skulle prata alla.
Jag tycker det var jättebra.
Okay, liksom.
Jag tycker du har modererat ganska bra också, hoppat in när jag pratat. Men konkret svar på den frågan, för att bara komplementera, jag försöker liksom verkligen tänka på, vill jag komplementera till det här, för nu säger du alla de bra sakerna. Det är två grejer jag kommer att tänka på, och det är våga ställa krav, och någonting som jag hade velat se mer funktionärer gå och ställa till arrangörer är faktiskt skriftliga dokument som du skriver under. Det kan vara ett formulär du fyller i, men det ska vara ett arrangör eller ett funktionärskontrakt. Det vill säga, jag som funktionär förväntas humdrum. Jag som arrangör, eller vi som arrangörer kommer försöka, eller liksom vi claim att vi kommer göra de här sakerna liksom. Och där kan man skriva in såna här saker som typ reseersättning, vi löser sovplats och sådana saker, så att det finns det här att alltså det låter tråkigt, det är formaliserat, men för mig så har det varit så otroligt, jag har lyft mina funktionärsupplevelser så jättemycket, för då finns det på skriftligt, för det är ju också att jag som, det är ju inte bara att funktionären skriver på ett kontrakt och typ ska komma hit och jobba, det är också att jag som arrangör lovar någonting, jag etablerar ett förtroende när jag gör ett funktionärskontrakt, så det vill jag varmt rekommendera funktionärer, speciellt om du är nya, och säga hej, finns det ett funktionärskontrakt? Sen hade jag bara prata apteori, jag vet inte, det här är en, vet ni vem som äger apan? Nej, alla skakar
på huvudet. Jag vet inte alls vad du pratar om.
Någonting som jag fick lära mig när jag var ung och dum, gick in på funktionär och gjorde non-profits i hela sammanhang, var det här att vem äger apan? Och det är liksom, det är lite komplement till det här med soppåsarna som du sa tidigare. Ah. Det vill säga att om jag ser ett problem, det vill säga men här, det är ingen som har tömt soporna. Ah. Då äger jag den apan tills jag har kunnat lämna över den. Så jag släpper det bara aldrig. Så när jag ser någonting som behöver göras, jag vet inte om ni jobbar så i köket eller kommunicerar det, men när jag pratar med funktionärer som är helt nya, särskilt unga funktionärer, så försöker jag alltid få det här, ni ska alltid tänka på att om ni ser ett problem, så är det inte ert jobb att lösa problemet, men det är ert jobb att hitta någon som löser det eller lämna över till någon som då lämnar över det till någon som löser det. Och det är apteorin. Vem äger apan? Du får aldrig släppa ner apan när du väl håller den. Du får lämna över apan till någon annan.
Oh.
Det är apteori.
Den har jag faktiskt förklara inte det. Tänkte det. Men...
Ja. Hörrni, det är dags att börja röra på sig. Vi har alla places to be, eller jag vet att ni ska iväg nu och göra grejer vid 8. Tack så mycket för att ni ville komma och prata funktionärande med mig. Det här var supertrevligt. Väldigt bra snackat. Jag behövde knappt säga någonting. Det är ett perfekt avsnitt av livepodden. Jag hörs för mycket ändå. Tack så hemskt mycket för att ni var med. Och jag hoppas att alla era framtida kökslive blir så bra som det bara kan bli.
Ja. Och andra live också.
Och andra live.
Superkul att få vara med.
Ja, det var kul.
Ja.